Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 119 utav Svenska FPL-podden. Vi är inne i maj månad och det är bara 4 gameweeks kvar utav den här, ja, vad ska man säga, lite galna säsongen. Och om inte tidigare så den här gameweeken så tror jag inte jag är helt ensam om att inte få ihop fullt lag med en uppskjuten match. Den här gången inte på grund av någon covid utan helt andra saker, och det kommer vi komma till här längre in i podden. Men vi spelar in idag tisdag den 4 maj och det är Champions League-kväll, semifinal. City spelar här ikväll och ja, agenda för dagens avsnitt. Vi ska gå igenom som vanligt våra veckans punkter. Vi kommer ha en veckans diskussion som kommer fokusera på free hit, då jag vet att Stefan sitter och fingrar på ett free hit-lag. Jag och Fredrik har ju sedan länge bränt av alla våra chips så vi behöver inte fundera så mycket. Men vi ska diskutera lite kring det, för jag vet att det även är fler av er lyssnare som sitter med en del chips kvar. Vi kommer komma med lite uppdaterade rekommendationer, ha en kaptensektion för Game Week 35 som är en double game week, och avsluta med era lyssnarfrågor. Stort tack till Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och jag nämnde det här i inledningen att jag inte fick ihop fullt lag. Jag hade 9 spelare. Hur är det med dig, Fredrik? Hur fick du ihop det till slut?
Nej, det kan jag väl inte påstå att jag fick ihop det. 37 poäng det med, ja, vad blev det? Vad hade jag? 5, 6, 7, 8. Ja, jag hade väl kanske 9 spelare, men ja, nej, det var ju... Det var vad det var, men ja, nej. Hur gick det för dig, Stefan?
Ja, lite bättre än för dig, men jag hade 8 spelare, så att det var väl ingen hit så där på den fronten. Kofall kom in och tog 7 pinnar i sista matchen som räddade upp lite grann. Men det är surt att sitta med 6 spelare som inte spelade någon match.
Nej, jag var på topp här utav oss tre med mina 50 poäng. Och jag käkade ändå in 13 på det där, Fredrik. Men jag skulle behövt typ haft en bindel på en Bale som jag inte ens har i mitt lag. För att verkligen kunna känna att jag flåsar lite.
Ja, men jag känner flåset om en bra bikbat med 4 gameweeks. Alltså, det är inget som är klart än. Ja, det ska bli intressant. Nu sitter väl både du och jag med 2 fria byten här. Så nu kan det ju liksom gå åt lite olika håll också.
Absolut. Vi kanske bara ska kasta oss in i veckans punkter. Och Fredrik, du kan väl börja. Jag vet att du har lite tankar kring våra 2 lag och den matchen som inte blev av och som ställde till det för väldigt många.
Ja, men precis. Det är väl omöjligt att börja någon annanstans än kring Manchester United och Liverpool och den inställda matchen och alla de blanks som uppkom på grund av det. Och det är ju vad det är. Alltså, alla ser ju det där strecket när man går in och kollar points för föregående vecka. Och det är kanske inte så mycket att liksom orda om. Det är ju jäkligt surt för den som har som har satt en bindel på Sala och av någon anledning kanske en vice bindel på Bruno eller någonting, då är man ju kanske helt knäckt. Men jag tycker ändå vi ska välja att blicka framåt och se vad det här innebär för oss framöver. Och det här innebär ju att både United och Liverpool kommer att få en double game week, men vi vet inte när. Och ja, alltså det, jag förstår inte hur de ska kunna pressa in den här matchen. Det förvånar mig väldigt mycket att man inte spelade matchen senare på kvällen där. Dels på grund av att det här liksom, nu fick ju det här precis den effekten som de supportrar som var där och protesterade faktiskt vill ha, att man liksom satte en markering. Och det är väl inte omöjligt att vi kommer att se betydligt fler protester, både i Manchester och i andra städer framöver. Och du kan ju United spelschema bättre, Alex, men hur ska de kunna få in den här matchen?
Mm. Ja, men om jag bara backar bandet lite, det är ganska tydliga signaler från stora delar av United-fansen och de, som de säger, we decide when you play. Jag är inte säker att de kommer få till den här matchen nästa gång de gör ett försök heller. Jag tror att de kommer kanske fokusera på den här matchen och ställa till det lite kring det, eftersom att det är en så pass stor match med mycket fokus från alla håll och även från ägarna borta i staterna. Men kollar man på det, jag vet att det har spekulerats jättemycket i olika olika trådar på sociala medier och sånt. Om man inte ska hålla på att flytta allt för mycket, så är det liksom, det skulle kunna gå att trycka in den 14 maj eller den 21 maj. Det är väl egentligen de två datum som sticker ut det där. Men det som det spekuleras mest kring just nu, det är ju om man skulle flytta West Brom-Liverpool och tidigare lägga den. Den är ju planerad för Game Week 36. Och då skulle Liverpool liksom få en dubbel i 35 som de inte har. Och den dubbeln hade ju varit mumma med Southampton och fullt av West Bromwich. Och sen skulle United inte ha blank i 36 som de har. Utan då skulle Liverpool United spelas då. Men allt det här är spekulationer och det är vissa som säger så här, ja men det borde komma besked snart för det är deadline redan på fredag här. Men det kan jag säga att Premier League kommer inte ta hänsyn till fantasy när de planerar om det här. Så det kan mycket väl vara så att det blir en double, en riktigt smaskig double för Liverpool här i 35. Men vi får reda på det först efter deadline. Det kommer ju ställa till det för ett free hit-lag för en sån som dig, Stefan, till exempel, hur man resonerar kring Liverpool-spelare. Vi kommer ju komma till free hit-diskussioner och sånt senare, men det är lite lurigt. Om det är så att man inte flyttar dem så, utan bara ska trycka in matchen, att West Bromwich ligger kvar som den gör, då är det som sagt den 14 eller 21 maj, då, typ de enda dagar som går, det är två fredagar. Fredag den 14 skulle innebära att det blir en dubbel för Liverpool i 36an med United West Bromwich, och att United inte har blank i 36an. Och skulle man trycka in den fredagen den 21, så ligger den egentligen mitt emellan Game Week 37 som spelas på onsdagen och Game Week 38 som är avslutande omgången som spelas på söndagen. Så jag vet inte vart man placerar den. Och i så fall så skulle Liverpool och United har ju redan väldigt bra matcher både i 37 och 38. United har Fulham och Wolves och Liverpool har Burnley och Palace. Så att ja, men det är lite för tidigt tycker jag att spekulera kring när den kommer komma. Och jag vet inte, jag har inte hört något att varför det skulle tala mer kring att den skulle tryckas in nu. Och att man liksom, eller att man skulle tidigare lägga West Brom-matchen. Jag vet inte, har du hört någonting om det här, Stefan, eller?
Nej, ingenting som jag har lagt någon vidare energi vid. Nej. Men det känns ju om, alltså, polisen kommer i alla fall sätta dit mer folk nästa gång matchen ska spelas. För det var väl ett av de större problemen, att de var väldigt underdimensionerade mot hur mycket fans det var på plats.
Ja, vilket var lite konstigt. Jag tycker brittisk polis brukar ändå, och det var inte någon hemlighet att det skulle vara protester. Sen att de blev så här stora, och både på Old Trafford och vid spelarhotellet. Men nej, jag, som sagt, jag är inte så säker på att den här matchen kommer kunna spelas nästa gång heller. Även om de sätter in mer poliser. Men det får man helt enkelt se. Det jag tycker är värt att säga om det här, det var ju även att startelvorna presenterades ju ändå. Och noterbart är ju att Jota exempelvis var utanför elvan. Vi såg en Nat Phillips vara tillbaka i Liverpool. Och att Cavani fick en vila, eller var planerad att få en vila för United. Är något annat som du, Fredrik, tyckte stack ut i de laguppställningarna som kom ut?
Nej, men det var det som du nämnde där med att Phillips var tillbaka och att då Fabinho kunde kliva upp på mittfältet. Det var, såg man ju väldigt mycket fram emot att se. Och det är väl positivt nu att han får ytterligare tid att liksom komma tillbaka från den skadekänningen han hade. Men och precis som du säger så är det väldigt mycket spekulationer och man kan liksom gissa sig fram och tillbaka vart det kommer landa. Om vi någonstans ändå utgår från att matchen kommer att spelas, för det har det ju varit lite snack om, att om en 3 poäng till Liverpool och sådär. Men det finns det ju någon form av regel som gör att eftersom ja, men det fanns någon form av, som jag förstod, regel som gjorde att det inte var aktuellt egentligen, beroende på vem som har tagit beslutet om att matchen ska skjutas upp. Ja. Och om vi då utgår från att matchen kommer att spelas, så vet vi liksom per se att Liverpool har 4 kanonmatcher kvar. Och så ytterligare en match då med United-matchen. Man kommer få en dubbel utan blanks. Det här som vi har pratat om att dynggängarna har haft. Eller några dynggängar har haft i alla fall. Vilket ju gör i min värld en upptrippling på Liverpool i slutet så här. Skulle ju kunna vara liksom en mer intressant.
Ja, och det har vi redan varit inne på tidigare. Sen så är det svåra kommer ju vara att, som sagt, Jota skulle vara utanför elvan den här gången. Och det kommer väl ändå, det kommer ju bli väldigt tajt när de här matcherna ska tryckas in. Det kommer liksom vara match var varannan dag. Och frågan är vad det är för liksom elvor som kan ställas på benen. Och kanske framförallt ett problem skulle jag tro. För jag tror att både Liverpool och United väldigt gärna ställer upp med bästa lag i just det mötet. Och att det kanske lite enklare mötet blir lidande. Och att man får se någon spelare rotera där. Och ja, kanske den man sätter binden på.
Ja, men så är det ju. Nu har vi visserligen sett Salah har ju fått lite vila. Liverpool har inga andra matcher kvar. Det är bara 5 matcher kvar. Och ytterbackarna Robertson Trent tror jag ändå har hyfsat god chans att få lira en del. Och en sån behöver ju inte vara jättenegativ om. Han har ju sett ibland att han har plockat av i någon av ytterbackarna i 65-70. Och en håller nolla då. Ja, men det kan man liksom. Då kan man ta att de missar sista 20. Så dubbelt Liverpool försvar. Ska man börja blicka mot en Alisson i mål? Jag vet inte, det finns mycket, om jag nu ska försöka se det positiva och det roliga med att det här hände, så det skakar ju om lite de förutsättningarna som vi hade sen tidigare.
Ja, men det gör det verkligen, och vi kommer säkert få anledning att återkomma till både Liverpool och United när vi går in på free hit-diskussioner i veckans diskussion. Men vi lämnar i alla fall den här punkten tills vidare och rekommenderar väl alla bara att hålla ögon och öron upp. Det skulle kunna vara så att vi får besked här innan deadline på fredag om det här. Så att, häng med bara i sociala medier. Hade du något annat som du vill lyfta?
Ja, men absolut. Och det är ju för mig svårt att inte liksom nästan bli full i skratt när jag inser att jag med 2 fria byten börjar blicka mot lag som Crystal Palace och Southampton. För det, vem fan hade trott det för ett par veckor sedan. Men just nu sitter jag och fingrar på en Wilfried Zaha som känns som en väldigt, väldigt het kandidat till att ersätta Gündogan. Sitter och sneglar lite mot ett Southampton som har gjort det lite. De har gjort det ganska halvrisigt, det ska jag ändå liksom verkligen erkänna. Men ska man säga då, de har 3 ganska fina matcher. En av dem, de har ju en dubbel nu, 35-man. Det är Liverpool borta, det är vad det är. Men sen är det Crystal Palace hemma, Fulham hemma, Leeds hemma. 3 raka hemmamatcher. Sen Kyle Walker-Peters skulle mycket väl kunna plocka 2 nollor och en ass på de 3 matcherna. och verkligen sticka ut med låg ägarandel. Vi såg ju att vi fick besked om målvaktsuppsättningen där. Ganska udda besked att keeprarna ska spela två matcher var, och det innebär att Forster får stå de två kommande matcherna. Jaha, okej. Sitter man då kanske med en, till exempel en bench boost kvar, så skulle ju Fraser Forster kunna vara ett alternativ och rotera in som andra keeper. Det är ju billig, visserligen kostade ett byte, men det skulle kunna vara värt nu inför en dubbel. Så jag tycker det är anmärkningsvärt ändå, det är värt att få liksom en notis att jag i alla fall börjar blicka mot Crystal Palace och Southampton. Jag vet inte, är det Bobby Reid-varning på den spaningen eller?
Nej, jag vet inte. Men ja, det var vad man kollar mot för spelare. Du nämner Zaha där. Han har ju en del ljumskproblem som Hodgson har varit inne på. Det är väl det som talar emot. Annars så är det ju faktiskt en spelare som skulle kunna blanda sig i en kaptensdiskussion här i dubben. När det är Sheffield United och Southampton som väntar, dock båda på bortaplan. I övrigt, ja, jag vet inte med Palace. Kortsiktig pant på en Benteke kanske. Patrick van Aanholt ska väl nämnas. En fantasyhjälte som har ställt till det för Stefan tidigare och hjälpt mig att vinna. Och kanske en James Ward-Prowse av 15. Hur tänker du, Stefan, kring de här lagen som man kanske annars inte blickar så mycket mot? Och är det någon specifik spelare du tycker det är värt att lyfta? Kanske, som sagt, vi kommer komma till ett free hit, men...
Jag vill kika mest på Sa i free hit. Men och liksom, det är väl självklart att ska man byta in, då vill man ju ha fina matcher efteråt. Och då kanske jag är men lite mer sugen på Sa 15s matcher. Men lite svårare att se vem jag skulle vilja ha därifrån. Alltså det skulle kanske vara en Ward-Prowse som skulle kunna få utdelning på Anfield. Men liksom dubben känns inte så jättestark. Så därav liksom har inte han varit aktuell i mitt free hit bygge i alla fall.
Nej. Vi lämnar den lite hängande där och kommer ju som sagt fram till en free hit diskussion lite senare, då vi ska gå igenom Stefans tankar, men även att jag och Fredrik bollar in våra idéer. Ja, Fredrik, hade du en avslutande grej som du vill ta innan vi går över till Stefans tankar?
Ja, men absolut. Och då kan jag ju heller också inte låta bli och slås av att för ett par veckor sedan, jag tror det var jag och Stefan satte poddade då, vi liksom försökte slita vårt hår för att verkligen få fram två anfallsrekar. Man kände bara att jag vill inte ha några jävla anfallare i mitt bygge. Det kändes som att alternativen var få och det var liksom väldigt sådär svalt. Och nu känner jag mer att ge mig fyra anfallare. Kane känns het, Iheanacho är svår att göra sig av med, Watkins och Calvert-Lewin kommer med dubbelmatcher. Alltså finns det lite såna här små liksom budget spelare som lurar i vassen som man skulle kunna sticka ut med, för nu har vi varit inne på det mycket de senaste veckorna, men det kommer ju bara bli ännu mer det här med att sticka ut i kompisligorna och då finns det verkligen möjlighet att dra på riktiga pants. Så att anfallsbesättningen känns från att ha varit iskall till att bli hyperintressant, tycker jag.
Ja, men verkligen. Du och jag pratade ju om Chris Wood en del förra veckan.
Mest du, va?
Ja, men jag försökte ju liksom slå mig för bröstet. Jag hade han som rek trots att det inte kom med på podden och sådär. Men sen Bamford, Leeds matcher vänder, Watkins med dubbel här, Calvert-Lewin med dubbel, Kane är du inne på, Antonio. Iheanacho är ju det där liksom att nu vänder ju spelschemat för dem. Men med den formen visar, vad gör man av honom? Kan man lämna honom? Ja, det kan man såklart med alla de här fina alternativen, men... Det är ju risky business känns det som med den fina formen och allt Leicester har att spela för. Jag tycker det är lurigt. Hur tänker du, Stefan?
Ja, men man kan ju lämna honom, men nu har han ju dubbel så att det känns ju som att det är fel i 35an, men sen är det ju blank och Chelsea Tottenham som de två sista, så att då känner jag väl att man har mer uppsida i till exempel en Calvert-Lewin ska möta Sheffield United, Wolves hemma. Nej, jag tycker att man kan skeppa honom efter dubben här.
Mm. Yes. Vi går över på dina tankar där, Stefan, och vi pratar anfallare. Jag vet att du har kikat lite extra mot en viss Antonio som var tillbaka och presenterade sig direkt.
Ja, han kan ju göra skillnad, och det har ju hänt lite i liksom striden där om Champions League och Europaplatserna. Det är ju några lag som har fallit bort, men West Ham är ju definitivt med i striden fortsatt, och ja, har väldigt mycket att spela för. Och sen om liksom Antonio, han är ju en väldigt pant och han är skadebenägen, det vet vi. Men om man blickar här liksom efter 35an så är det Brighton, West Brom och Southampton som West Ham har kvar. Och det känns som att det finns goda chanser för 9 poäng in för West Ham i de matcherna. Och då kan det liksom, får vi se hur långt det räcker för deras håll sånt fall. Men jag tror att de kommer ha motivation in i sista omgången och ha något att spela för. Så det är mer liksom West Ham som lag. Antonio tillbaka såg väl lite rostig ut. Trots att han gjorde 2 mål så kunde han ha gjort mer. Men Man märker ju direkt när han är tillbaka att han gör, jag menar att West Hams offensiv spel blir mycket bättre. Och dessutom var ju Cresswell tillbaka som jag skulle säga liksom höjer West Hams spel ännu mer. Och han är ju också en fin lirare i fantasy då han tar alla fasta situationer.
Mm. Ja men verkligen, det är som du säger, visst lite ringrostig sett till att han borde kunnat ha levererat mer, men han kommer ju till de här lägena. Alltså kollar man hans bakomliggande stats så har han ju jättefina siffror och sticker verkligen ut jämfört med egentligen alla spelare den här gameweeken i flera områden. Så att det är jätteintressant, en ägarandel på 5% också, den kommer såklart att öka, men kliva in där tidigt nu här med det här avslutande schemat, det kan vara värt en chansning. Du är inne på Cresswell, jag tycker det är jätteviktigt att han kommer tillbaka. Sofall är det som får en ass i den här matchen, och Sofall och Cresswell, de två ytterbackarna. Cresswell har ju spelat lite ytterback men även en del centralt i en trebackslinje. De har faktiskt, de två tillsammans har assat till en tredjedel av West Hams mål den här säsongen, vilket är, ja, men jag tycker att det är väldigt anmärkningsvärt. Så både Sofall och Cresswell ska väl nämnas. Cresswell med sina fasta också är ju intressant. Frågan är ju det som många har gjort nu i West Ham, det är att kliva in på Lingard. Och han var ju inte alls lika framstående här nu i den här matchen. Och han har ju saknat lite grann Cresswell framförallt när han har varit borta här. Och nu kommer Antonio tillbaka också. Det kanske också är nyttigt för dem. Och det här spelschemat så kan det vara så här att det är lite tufft att byta ut Lingard. Samtidigt har det ju blivit lite av en template-spelare. Och är det så att det är ändå en formspelare. Och nu har han inte gjort poäng på ett tag. Och det kan vara fingerspetskänsla där. Att man antingen att sitta kvar med honom eller att ta chansen och byta ut honom eftersom många i ens kompisliga kommer sitta med honom. Och så gör en satsning på någon annan där man sticker ut mer. Jag tycker Jota är en sån spelare också som också har blivit lite template. Men som vi ser, han har ändå liksom presterat ganska bra. Har haft bra bakomliggande statistik, Jota. Fått lite mycket skit tycker jag. Lite oförtjänt. Men det är bänkningar som kan komma och sådär. Jag ser både Lingard och Jota som absolut inte säkra spelare att hålla kvar. Utan några som man kan välja att sticka ut med om man nu vill börja jaga. Hur tänker du här, Fredrik, kring både Lingard och Jota, men kanske framförallt West Ham här som Stefan bollar upp?
Ja, men West Ham är ju väldigt, väldigt intressanta, och jag tycker ni är inne på någonting här med att Antonio känns ju, men kommer han tillbaka då vet vi att det kan trilla in bra med poäng. Och just på mittfältspositionen här så finns det ju verkligen, som vi var inne på det tidigare, möjligt att sticka ut här nu. Och, jag är inte främmande för att alltså det är inte fel att hålla varken Lingard eller Jota, men som du är inne på, att kunna blicka mot att hitta någon med betydligt lägre ägarandel, det behöver inte vara fel.
Nej, det kan ju bita en i arslet, men det är ju den chansning man alltid tar när man ska gå emot lite massor. Och ja, alltså, jag tycker det finns case för det, även om det kan vara läskigt. Stefan, hur tänker du? Tror du nu att Lingard bara kommer hitta tillbaka igen när lekkamrater i Antonio och Creswell kommer tillbaka?
Alltså, det är svårt att säga om, men liksom, det är inte ett prioriterat byte för mig i alla fall. Jag kommer ha andras bränder att släcka och får hoppas att Lingard hittar tillbaka. Han var ju nära att bli målskytt i den här matchen och liksom får West Ham lite mer, att de leder matcher och får lite mer omställningar, tror jag att det kan gynna Lingard, för att han är ju en vass kontringsspelare.
Mm. Anledningen till det, jag tycker det kommer vara svårt att byta ut han efter den här omgången, men just i den här omgången när det är flera som sitter med double och han ska möta Everton, så ja, det skulle vara nu i så fall och sen gå på det liksom, att ja, men jag kör utan Lingard här avslutande tid. Om man hoppar över den här så är West Ham ett lag som har match i 36an och dessutom en helt okej match mot Brighton fullt av West Bromwich Southampton, ja, men då är det kanske lite svårt, men ska man göra det så kanske man ska göra det nu.
Ja, det instämmer jag absolut med.
Yes, ytterligare tankar, Stefan?
Ja, vi såg ju Spurs köra över Sheffield United. Tyvärr så kan man ju Kane noll, vilket var sjukt. Men det är väl rätt uppenbart att de spelar med lite mer frihet nu under Mason. Och liksom spelschemat Leeds, Wolves, Aston Villa avskräcker inte mig. Och den spelaren som man kanske mest tänker på, det är ju Bale som inte har fått, hamnar i frysboxen efter att ha presterat lite under Mourinho. Kommer in nu och har mycket att bevisa. Tränas väl med av en spelare som är yngre än honom själv. Men jag tror att han kommer spela mycket här på slutet och uppenbarligen i fin form med ett hattrick mot Sheffield United. Men även liksom underliggande statistik så kan man se att han kom till exempel mycket mer lägen än vad Son gjorde. Och så det kan också vara en spelare att kika på och kanske någon som har... Ja, men det vi vet i slutet här, Tottenham, de är ju förvisso med i Europa-racet, men liksom Bale har ju mycket mer att bevisa än vad till exempel en Son har. Så det är väl en liten spaning att Tottenham också är ett lag med fint spelschema och mycket att spela för här i slutet av säsongen.
Ja, en ägarandel på 3,5% på Bale, och vi ser ju i den här matchen, men har även sett tidigare, en spelare som har den här explosiviteten i sig som gör att man kan, alltså med en bindel kan käka liksom en 40 poäng bara på en game week. Bale är ju såklart superintressant. Pratade ju lite om det förra veckan också när liksom Mason hade kommit in, att ja men hur blir det? Är det så att Bale och Dele Alli till exempel kan komma in i värmen nu? De fick ju inte starta i ligacupfinalen, men nu startar de, och ja, jag kan ju inte se att Bale inte kommer starta här i kommande match. Så ja, det är absolut en pant. Sen så här i 35an, jag vet inte om jag hade bytt in honom. Jag känner lite så här att Tottenham har en match i 35an medan många sitter med dubbel. Det är dessutom Leeds borta, och Leeds har varit riktigt, riktigt tajta mot de här Big Six-lagen här på senare. Så att lite klurigt.
Jag är nog inne på ditt spår. Jag är lite influerad av att jag har free hit privat i mitt lag. Så att jag har kikat lite vad som händer efter 35an där, och då känns Bale intressant.
Absolut, då är det ju Wolves fullt utav Villa i dubbla hemmamatcher 36-37. Men då kanske man också kan avvakta, se lite hur han ser ut mot Leeds. För då som sagt tror jag han kommer starta. Men Bale kan ju också vara helt under isen. Och då kanske det är osäkert om han kommer starta till och med i 36an. Så att ja, det är lite sådär. Hur resonerar du, Fredrik, kring en spelare som Bale?
Nej, jag vet inte. Jag har bränt mig lite för många gånger på Bale, så att jag avvaktar verkligen där. Och tycker att ni summerar det ganska bra. Men notera dock att den som hade högst poäng av alla managers i spelet förra gameweeken, han då en triple captain på Bale. Bara en fint, sån alltså. Sak. Sen hade han inte gjort 19 transfers, så tar ju minus 38 poäng. Men det må så vara. Att sätta trippelvinnen på trippelkatten på Bale ändå, det är noterbart.
Ja, det låter som att det är Bale jag ska ta in nu då för att jaga ikapp det på slutet.
Aha, du får väl göra det. Ja, då kommer du i alla fall att sticka ut från mitt lag. Jag kommer. Mm.
Ja, nej, alltså jag kan absolut lockas av det, men som sagt inte här till 35-man redan. Yes, Stefan, en sista grej innan vi ska gå in lite på free hit-delen.
Ja, vi har ju de här soon to be ligamästarna Manchester City som ja, men folk har väl gjort sig av med de flesta spelarna därifrån. Men vi fick ju se Mendy slå inlägg till Aguero här i ligan, och det känner vi igen. Och vi har varit inne på det lite att det här är ju Agueros sista säsong för City. Ja, men för han spelar nu här på slutet så känns det som att han har goda möjligheter att drämma in några bollar. Om ni inte har sett målet han gjorde nu så ja, han saknar inte självförtroende när han kommer till läge, om man säger så. Han verkligen dunkar in den. Och nej, jag tror att han kan ha riktigt fin avslutning de tre sista matcherna och bör ju få spela en hel del, för att han är ju en klubbikon.
Mm, och precis som du var inne på med Bale, att du sitter med ett free hit och kikar så att du kollar på de avslutande tre matcherna. Här i 35an har han ju en enkel match, eller en single game week, och den är dessutom mot ett tight Chelsea direkt efter en Champions League semi. I och för sig spelar Chelsea också Champions League semi, men det kommer ju roteras ordentligt. Sen så är det är ju bara liksom... Sen det är ju fint liksom, det är Newcastle, Brighton och så Everton kvar i ligan. Men om vi samtidigt eventuell kommande Champions League-final, men den kommer ju liksom komma efter ligavslutningen. FA-kuppen, där rök de ju mot just Chelsea.
Så ja, det att, känns inte det som att Aguero är ett tilltänkt startspelare i en Champions League-final heller, som det har sett ut nu här mot PSG, utan det känns som att Guardiola prioriterar att ha en falsk nia i De Bruyne eller vem det nu må vara.
Ja, det håller jag med om. Samtidigt har vi pratat om City tidigare nu med det här tajta spelschemat och sådana saker, att ja, men det kommer ju vara rena B-laget. Man kanske framförallt ska kolla mot spelare som Ferran Torres och sådana lirare som kommer få spela här i ligan. Det tror jag inte nu. Alltså mot de här avslutande matcherna tror jag att de kommer spela ganska... Ja, men det är klart de kommer rotera som alltid, men det kommer inte vara rena B-lag som vi har sett de senaste gameweeksen. Nu som sagt, de är ute i FA-cupen, det är de här ligamatcherna. Det är inte så att City-spelarna ska gå och vila fram till en Champions League-final om de nu går vidare här ikväll till den. Utan då behöver spelarna hålla igång lite. Så jag tror ju att Aguero kommer få ganska bra leverans från De Bruyne, som såklart kommer få spel till det här i ligan. Och övriga av de här toppspelarna som sitter. Så att det jag tidigare har sagt om att man kanske ska gå på de här riktiga pantsen i City, det vet jag inte riktigt om jag längre kan stå bakom. Aguero är ju fin, det är ju en ägarandel på 1,2%, så det är ytterligare en sån där sak om man ska jaga då, och det är den här trånga anfallsrekarna, Fredrik, där det var liksom tight nu.
Ja, men verkligen, men Aguero finns där som en, alltså pant är väl fel uttryck egentligen, men som du säger, 1,2% talar sitt tydliga språk. Du sticker ut om du har Aguero i bygget.
Jag kan ha fel, men jag tyckte jag läste någonstans att han dessutom håller på att jaga ett rekord. Att vara den spelare i Premier League som har gjort flest mål för en och samma klubb, att det bara är något mål ifrån. Jag vet inte om ni har läst något liknande, eller om det här är bara någonting som jag har... Så han swishat förbi i mitt flöde.
Ja, jag har inte sett det, men med tanke på att han ska möta bland annat Newcastle och avsluta hemma mot Everton, så kommer han nog kunna göra några baljor, så att det lär han fixa om det är mindre än tre.
Ja, alltså, jag tror att det bara var så ett mål för att kvittera eller något sånt där. Så ja, som sagt, jag skulle inte ta gift på det. Men det låter inte heller helt orimligt. Han har ju varit länge i City nu och så att nej, det får vi väl se. Hur resonerar du annars kring City, om man bortser från Aguero?
Nej, då har jag nog inte speciellt stort intresse. Det kommer vara så svårt att veta vilka som ska spela så här på förhand. Och jag vill inte, eller jag tycker det finns så många lag som har bra matcher och något att spela för, som jag hellre lägger mina bets på än att chansa på om, ja men det är väl typ en, det är väl De Bruyne och Foden som kanske är mest intressanta, men liksom jag tror ingen kommer få spela alla matcher, utan de kommer säkert gå runt med halva laget i matcherna, så att alla är liksom igång men ändå fräscha när det ska vankas CL-final.
Mm. Nej, jag hittar det här. Det står att i den här tweeten så står det att Aguero behöver bara ett mål till för att kvittera rekordet för flest Premier League-mål gjort av en spelare i en enda klubb. Sen så vet jag inte riktigt om... Har han gjort fler än vad Rooney gjorde i United? Det är bara så här, på uppstuds kan jag känna mig lätt tveksam till det, men det kanske han har. Yes, man ska alltid vara kritisk, tänker jag, mot de här källorna på Twitter och någon som bara kastar ur sig saker.
Twitter, det är 2021 Wikipedia för 15 år sedan.
Ja, men lite så.
Han är redan förbi Rooney, vad det verkar.
Ja, det är han.
Ja.
Okej.
Okay. Yes. Han spelar mer matcher.
Ja, vad fan har inte...
Nej.
Rooney tror jag har gjort över 200 mål i ligan. Kanske inte alla i United, men alltså... Ja.
Han har gjort 254 mål för City.
Ja, men inte i ligan.
Nej, alla tävlingar.
Ja, det här det är inte så viktigt. Men som sagt, jag tror oavsett om han jagar rekord eller inte, han kommer få speltid, han kommer förmodligen göra mål då mot de här lagen. Vi ska gå vidare i en free hit-diskussion. Fick en lyssnarfråga från Claes Briland och undrar så här, har ni några rekommendationer för en free hit? Han ställde även frågan, ska man endast gå på dubbelspelande eller bör man till exempel ha med någon från Spurs eller Liverpool? Och Liverpool kan ju få en dubbel. Så det ska bli intressant att höra lite hur du har resonerat här, Stefan. Men jag lämnar egentligen över ordet till dig.
Ja, men kan väl börja med single gameweek-spelare. Och det är Trent och Salah som är med i bygget. De vill jag inte gå utan. Jag tycker Southampton har sett svaga ut. Och liksom... Liverpool kommer behöva vinna alla sina matcher. De kommer vara hungriga. Så att de får vara med. Jag tror liksom det är även de jag tror mest på poängmässigt i Liverpool. Och liksom ser väl att båda kan ta tvåsiffrigt om det vill sig väl. Så de är med. Sen har jag tagit ut Martinez får sitta i kassen. Jag vet inte riktigt om jag litar på någon annan keeper som har dubbla matcher. Martinez är ju en sån keeper som kan stänga igen, ta en hel del räddningspoäng och liksom, så han får vara kvar även om han är lite templet. Det var ingen jag var riktigt sugen på annars. Sen har jag tagit ut tre backar, tre mittfältare och tre forwards utöver de här Liverpool-gubbarna. Så en av de här ska bänkas, men jag är inte riktigt, det är lite tidigt i veckan, vi har inte sett Europa League och Champions League och så. Men med backlinjen i alla fall, där har jag Shaw, Digné och Kastanj. Och just nu så lutar det åt att Kastanj får sitta bänk. Men jag tycker ju deras första match i dubben är jävligt fin. Och där skulle det kunna rinna iväg en hel del poäng för en Kastanj som har sett bra ut på slutet. Så att, ja, den är inte helt klar. I övrigt, Digné med dubbel... ta fasta hörnor, bonus känns spännande, så likadan egentligen, ta också hörnor och ha chans på bonus och har skapat mycket chanser på slutet. Sen på mitten så letar sig Zaha in, visst lite skadebekymmer, men liksom med de matcherna så tycker jag att han är värd en chansning. Och sen tror jag, det här beror lite på hur det ser ut i Europa League, men jag har både Fernandes och Greenwood inne. Men en utav dem skulle, eller Fernandes skulle lika gärna kunna vara en Aubameyang. Som jag också är lite sugen på när Arsenals ena match i dubben är West Brom på hemmaplan. Men vi vet att Aubameyang har haft malaria nyligen. Har inte spelat mer än en match efter det. Och jag vet inte om han är redo för en dubbel game week och gör det bra. Så därav får väl United-gubbarna finnas där. Men när jag kollade på laget så är jag inte riktigt nöjd med att tripplat upp i United, för jag vet inte heller hur prioriterad ligan kommer vara för dem här framåt, eller om det blir protester och att det inte blir några jävla matcher. Och så framåt då, så blir det Iheanacho. Jag kan inte plocka ut honom när de ska möta Newcastle, och sen får vi se om man kan göra något mot United, men eller så säger jag rätt match.
Ja då. Yes.
Och förutom Iheanacho så letar sig både Watkins och Calvert-Lewin in med dubbel omgång båda två.
Det låter som ett ganska stabilt bygge, tycker jag. Och precis som du är inne på, att spela en Aubameyang istället för en Bruno, det är ju verkligen att attackera gameweeken än mer. Sett till att Bruno sitter i ganska många byggen, Aubameyang knappt i några som aktiva lag. Sen så, som sagt, Bruno är en dubbel. Ja, det är svårt, men jag har inte så mycket att gnälla på i ett sånt här bygge. Hur resonerar du där, Fredrik? Vill du totalsåga det?
Nej, verkligen inte. Det är svårt att göra när det är mycket liknande namn om man själv hade spanat på. Jag hade kanske valt en annan keeper än Martinez. Jag hade nog spanat mot Schmeichel i Leicester. Fin första match mot Newcastle. Mycket god chans till nolla. Och United borta är såklart en tuff match, men dels chans till räddningar, men också tror jag att Leicester kommer att backa hem och försöka liksom kriga med sig en pinne. Och hur intresserade kommer United vara av att springa liksom benen av sig om det står 0-0 i 72? Jag är inte helt säker på att, skulle jag tippa den matchen från början, så är 0-0 ligger ganska nära till hands. Båda lagen skulle nog tycka att det var liksom helt okej. Okay. Så att Schmeichel är en bubblare på målvaktspositionen.
Mm. Ja, jag vet inte, jag litar inte riktigt på Leicesters försvar. Alltså okej att spela Kastanj som är liksom en men han hotar ju både offensivt framförallt, och sen så kan han ju ta del utav det på liksom defensiva om det blir poäng där. Jag håller med dig, Stefan, jag tycker det är svårt på målvaktssidan. Det enda som skulle vara kan ju vara om man, det då ändå står och väger där, om man ska gå på Martinez eller en Schmeichel, om man håller dem ungefär likvärdiga. Det är ju att man attackerar mer genom att ha det. Och är det någonting du har liksom funderat kring? På ett sätt attackerar man ju per automatik, som i det här fallet att det går helt utan Spurs. Om man inte använder free hit har jag svårt att se att man inte har någon utav Son eller Kane exempelvis. Men det är ju en del spelare här som sitter i ganska många byggen ändå. Vi pratar en Luka Dean, en Trent, en Luke Shaw. Alla de, ja men Shaw, Dean, Kastanj, Trent, Martinez, Salah, Iheanacho, Watkins. Det är 8 spelare. De är i mitt bygge. Som det är idag, innan jag har gjort några byten. Så det skulle även kunna komma in någon mer utav de här i mitt lag. Har du någon tanke liksom på det när du har tagit ut det här laget, eller har du bara fokuserat på att det här är det lag jag får ihop som jag tror kommer ta mest poäng, eller har det varit någonting med?
Nej, jag har nog fokuserat mest på vilka jag tror tar mest poäng. Visst, de sitter i ditt bygge, men de sitter inte i mitt bygge. Så att för min del så ja, men handlar det väl om att ja, men få in ett lag som jag tror på. Sen visst, Spurs, jag dissar om det kan bli fel. Men som du var inne på lite där, tycker jag Leeds har har sett helt okej ut. Och jag ser liksom att det kan bli en tight match där. Och då liksom med free hit kan jag köpa och gå utan. Och sen, jag tycker man ska inte dra för stora växlar, för Sheffield United är riktigt usla. Så att Spurs går in med 4-0, det tycker jag inte säger jättemycket. Det är klart att det är moralhöjande för dem, deras självförtroende. Men det blir en helt annan nöt att knäcka Leeds. Sen annan match som... jag har inga från Chelsea med här, och det är väl den matchen som jag tycker känns lite jobbig. De har City som jag tror blir svår. Liksom. Men sen har de Arsenal och de har mycket att spela för. Så att, men det som är osäkert är, de är kvar i Champions League. Och det är kanske liksom matchen mot Arsenal som jag tycker är mest intressant. Och det känns lite risky. Man har hellre tvärtom, tycker jag, som med Leicester. Att, ja, men de möter Newcastle i första matchen. Ja, men bra. Då är det inga skador inför matchen. Och så man vet lite vilka som kommer spela, och det känns mycket, mycket bättre att gå för ett lag som Leicester då, tycker jag.
Ja, Chelsea har ju en enorm bredd också, och Tuchels tombola där, det är svårt att säga liksom vilka som kommer starta två matcher och sånt, det är också svårt att kasta sig in i.
Jag tycker att Havertz har sett jäkligt fin ut på slutet där, så att han har funnits med i tankarna, men jag kan inte motivera att ha honom med.
Nej, och som sagt, där är också frågan om man får dubbla starter.
Nej, precis.
Vi hörde i Fredriks tankar inledningsvis i podden, han pratade Palace och Southampton. Southampton har vi inte hittat en enda spelare ifrån, om vi pratar och liksom attackerar den mer. I Palace så har vi en Zaha. Om jag kastar in en Van Aanholt, de ska möta Sheffield United och Southampton här i dubben. Det är ingenting som lockar.
Jo, men Van Aanholt, han är ju en spelare som vi har historik med här. Han skulle mycket väl kunna komma in. Skulle vara kul om han straffar dig tillbaka.
Ja, men det är en sån spelare som jag hade kunnat kika på om jag hade suttit med en free hit. Där jag tror man sticker ut ganska mycket, och taket på honom är ju väldigt högt. Och med de här matcherna så, ja, det behöver ju inte vara fel. Han skulle ju kunna ersätta liksom någon i den där backlinjen. Men det är bra försvarare som du har med. Jag gillar som sagt bygget. Det är mer om man vill attackera än hårdare och trycka på. En annan fråga som även ska ställas när man sitter med free hit, är det självklart att dra den här i Game Week 35, eller kan det finnas läge att liksom trycka den någon annan gång, som vi var inne på, jag som sitter med ett sånt lag som till stora delar är det lag som du presenterar nu, kanske kan ha mer nytta av den i någon annan omgång, eller är det en självklarhet, tycker du, att attackera den här dubben hårt nu?
Nej, alltså det beror på, får Liverpool dubbel game week här skulle de planera in den matchen på något sätt där, då kanske jag håller free hitten ändå och liksom kastar upp. Då blir det liksom, jag har ju Kane och Son i mitt lag, då blir de singelspelarna, och så får man få ihop ganska många dubbelspelare, och liksom, då kanske inte differensen blir så stor och kanske ger mer. Man kan spara free hitten till Game Week 38 till exempel, där det säkert finns, vi har varit inne på Aguero, och det finns säkert lite sådana spelare som man kan dra in riktiga pants på i sista omgången.
Och sen så lite hur man sitter upplagd inför 36an, där det är några blanks, men när jag kollar på den så är det inte jättestora problem för mitt lag i en sån, och jag tror att det är ganska många som med mig kan hantera den ganska enkelt utan att nyttja ett sånt chip.
Ja, det tror jag också.
Passa på att kasta in en lyssnafråga redan här. Det är Isak Ström som har hört av sig. Han sitter med både free hit och bench boost kvar, och han har dessutom två fria byten den här veckan. Så han undrar liksom man kanske skulle dra en benchboost ändå. Han har skickat in sitt lag och som sagt, det är ganska svårt att göra podd på när lagen kommer in. Men han har ganska bra lag. De singelspelare som man har i sin start 11 är ju det är Kane, Son, Jota och Trent. I övrigt så är det Lingard, och i övrigt är det dubbelspelare, och det är liksom, ja men, det är Fernandes, det är Greenwood, Shaw, Holding, Martinez i kassen, Iheanacho på topp. Men sen på bänken är det bara singelspelare, men det är ändå bara startspelare. Svårt att sätta sig in i, men bänken är inte drömbra skulle jag säga för den här gameweeken. Bänken är Sanchez i Brighton-kassen och sen Dallas och Bamford från Leeds och Ben White i Brighton. Och just när jag kollar på laget så tycker jag att man kan spara på benchboosten. Vi vet till exempel att Leeds schema ser riktigt bra ut efter den här. Han sitter igen med Bamford och Dallas. Så att få in en free hit med dem. Han har dessutom två spelande målvakter här framåt, så att han behöver egentligen inte göra så mycket för att få in en ganska bra benchboost i övriga gameweeks. Så att jag hade kollat på free hit. Håller du med mig här, Stefan, ut efter de resonemang som jag för?
Även om det precis. Det lät som att det var lite för svag bänk, för att man får ju tänka liksom att det är de extra poängen man får med benchboosten. Så då hade jag nog också behållit den och väntat på Leeds finare matcher här på slutet.
Ja, han har ju såklart som sagt två fria byten också, så att i en benchboost skulle han kunna göra två fria byten och dra benchboost. Men som det ser ut nu så är det ett dubbelt Brighton-försvar borta mot Wolves, vilket inte är dåligt, men det är en match. Och sen så är det Bamford och Dallas då som spelar hemma mot Tottenham.
Jag kan ju upplysa att man blir av med sitt uppbyggda byte om man drar free hit.
Ja, det blir man. Ja, det är ändå värt att bli av med ett sånt byte för att kunna knåpa på ett free hit i ett sånt här läge, skulle jag säga. Bra. Vi lämnar väl free hit-diskussionen här, eller har du någonting du vill skjuta in, Fredrik?
Ja, men som avslutning kan jag väl skjuta in att vi var ju inne och berörde Crystal Palace igen, och vi berörde en ganska lång målvaktsdiskussion, men kanske att vi borde nämna Guaita där ändå med Sheffield United som ju är ganska rackiga, visserligen borta, och sen ett Southampton borta. Det är väl ingen jättechock om han sopar hem 2-0 i Game Week 35.
Jag skulle bli chockad. Om det blir dubbla nollor så blir jag chockad, det ska jag säga. Jag har inte de höga tankarna. Och det jag menar med Van Aanholt är att det kan säkert bli en nolla. Det skulle kunna bli två även om jag inte tror det. Men sen så är det ju liksom den offensiva delen. Och motsvarigheten till Van Aanholts offensiva del, det är ju att se att Guaita ska få räddningspoäng och bonuspoäng. Och ja, ser väl kanske inte riktigt det på samma sätt. Så att, det är klart, alltså, värre saker har hänt än att Pella ska hålla dubbla nollor mot Sheffield United och Southampton. Men oddsen på att de släpper in mål är nog ändå hyfsat låga. Vad säger du, Stefan?
Man sticker ut i alla fall.
Ja, det gör man.
Jag vet inte, jag kikar på Van Aanholt här. Han har plockat ihop 53 pinnar i år. Han är inte långt från övertygat, om man säger så.
Det är nu det händer.
Ja, kanske. Men jag vet inte fan. Nej, jag är inte sugen på Van Aanholt.
Nej.
Det kanske han man borde ha, men jag vet inte fan.
Jag tycker ändå taket finns där. Sen som sagt, det är ingen garantispelare på något sätt. Men han missar ju inledningen av säsongen, tror jag. Han missar de fem första matcherna, kanske sex till och med, och sen så missar han även lite här i mitten av säsongen, men ja, kanske lika många matcher till.
Han sitter på points per game på 2,5, så att ja, fem då kan man väl räkna med, så kanske det blir något mer.
Ja, Fast det är inte så att han bara har mött Sheffield United.
Nej, det är sant.
Det borde kunna trigga upp. Kan vi avrunda det till 6 kanske?
Ja.
Och så en bindel på det, 12 då.
Precis, där har vi det. Nej, men vi ska gå till veckans rekommendationer. Och precis som förra veckan så har jag latat till mig lite. Och har inga egna rekar, utan tänkte mer skjuta ner era. Eller backa upp dem och... Fredrik, du kan väl få börja där på försvarssidan och plocka 3 namn.
Jag sitter lugnt i båten med de 3 namnen som jag nämnde förra veckan. Det är Dallas i Leeds, som vars schema visserligen Spurs hemma nu, men sen ser det riktigt fint ut. Och som sagt, han spelar offensiv mittfältare. Jag tycker att Dallas... Om man bortser från free hit och den typen av chips, så är det en sån investering som kan vara bra att göra i slutet av säsongen. Trent och Robertson, ja, nu var det ju ingen match, så nu är det ett bra schema och så är det en kommande dubbel i någon av omgångarna förmodligen. Så att, Dallas, Trent och Robertson.
Om jag går in där direkt då, så är det väl så här att jag är väl med, och det blir ännu mer premium än det här. Men en Luka Ding nu, om jag liksom ska gå in och se på om jag skulle ta in om den här veckan. Och sen så även blickar framåt, så tycker jag han trumfar Dallas. Men jag köper Dallas valet sett till avslutningen här. Stefan,
nu plockar du mina rekar.
Ja.
Nej, men jag har inte kastat upp några rekar, men det här var rätt lätt. För att Trent och Robbo är ju liksom självskrivna. Och sen tycker jag också Luka Ding i kamp med Shaw. Men då trumfar ju, som spelschemat ser ut nu i alla fall, så trumfar ju då Dignes match mot Sheffield i 36an. Men det skulle ju kunna vara så att Shaw har en match då också.
Mm. Du var inne på det i vår internchatt där, Stefan, att tips till nästa år, fokusera på ytterbackar som slår hörnor, just för bonussystemet. Det blir en liten snegunga där, kan jag tycka, eller det blir lite snedfördelat. De skapar mycket chanser och det är värt mycket där för försvararna som får bonus för det. Och dessutom ofta de ytterbackar som slår hörnorna, de är ju även rätt offensiva och har fina inlägg med liksom Trent och Ding och Shaw och sådär, så de skapar ju även i övrigt och kan ta poäng, men de ligger ofta med uppe i bonus och hörnorna är en del utav det.
Jag har inte gjort någon djupare analys av det, men jag vet, eller så här, hörnorna
Presswell
måste vara,
ska ju nämnas också där såklart.
Ja, hörnorna måste vara det som tiltar, och liksom, jag vet inte hur man säger att det är en skapad chans om man bara träffar någon suve på hörnan. Är det en skapad chans då? Eller så här, för det känns som att det är så lite att så länge bara inte försvarande lag nickar bort den, så är det bara en bonus i bonuspoängsystemet.
Mm. Nej, absolut. Jag delar den uppfattningen. Stefan, går vi vidare på mittfält då? Vad har du grävt fram för 3 rekar där?
Salah tycker jag är given. Jag sitter själv med Jota och det känns jättejobbigt. För att som vi såg nu mot United, han var bänkad. Och det kanske var lite för matchens karaktär och att Klopp tänkte att Firmino passar bättre. Förhoppningsvis kanske han spelar alla 4 här när de ska jaga på slutet. Men det känns ändå jobbigt att sitta utan Salah. Så han får med där. Sen får väl Zaha letas in. Dubbel följt av Villa och ett Arsenal som inte kommer ha så mycket att spela för. Tycker jag känns intressant. Och sista gubben får nog bli en... jag vet inte, nu försvann ju James på skada. Ja, men det får bli Bale.
Ja. Yes. Men det ska nämnas där kring Salah. Det går ju bara att sätta binden där nu på honom och sen lämna den där resten av säsongen, tycker jag, sett till spelschema. Så Salah tycker jag är en spelare. Nu vet jag att du inte har han i ditt privata, men jag antar att du på något sätt kikar på att få in honom. Men det är en del funds som ska sparas ihop.
Ja.
Fredrik, är Salamay din? Jag vet när vi hade rekarna förra veckan var han inte med, och dessutom så hade du väl redan då blickarna mot en viss Wilfred Zaha som Stefan lyfter här nu också.
Ja, men precis, jag ska inte vända kappan efter vinden utan liksom fortsätta i plöj raka fåror, och jag har hört ska vara ett uttryck. Så att Greenwood och Son finns kvar. Greenwood med men intressant form med dubbel nu i 35-man. Liverpool-matchen som ska placeras ut känns högintressant. Son med den formen. Okej, Leeds borta kanske inte någon supermatch, men sen ser schemat fint ut. Så Greenwood, Son får vara kvar. Och sen får Lingard göra plats för Wilfried Zaha. Jag är så otroligt sugen på att plocka in honom i mitt privata nu, så att jag kan liksom, jag kan inte bärga mig. Mm. Så därför kommer han ju blanka.
Ja, det låter som en riktig jävla fälla. Ja, jag kanske bara ska sitta lugn i båten där.
Men den är ju utstakad den vägen, och jag tror på Wilfried Zaha.
Om jag då ska gå in och liksom tycka till och sådär, så gillar väl jag Stefans drag där att gå på Bale före Son. Jag tycker explosiviteten är något större på Bale, och utväxlingen i sina kompisligor är helt galen om man liksom träffar på den. Jag vet, Fredrik, att du har blivit bränd på honom, och såklart finns det en explosivitet i Son också, men de poängen är det så väldigt många som också tickar in för om de skulle komma, och jag tycker att Bale känns liksom, ja, det är en sån här, han är lite Lingard över honom. Han kan komma in i sån här formtoppar då det liksom bara flyter för honom, och om inte det här hattricket har övertygat den så vet jag inte vad. Så det gillar jag. Och Greenwood-reken, den gillar jag väldigt mycket. Det som är, jag håller det som ganska bra chans för att han ska få starta båda i dubben. Men jag vill samtidigt gå med den här lilla miniflaggen och säga att jag skulle inte heller trilla av stolen om det är så att han är på bänken en av de matcherna. Ska man ändå ha med sig.
Gällande Spurs-spelarna där, så kanske det speglar ganska bra lite beroende på vilken roll man var man sitter någonstans i overall rank. Det sån är lite fegare liksom valet som man kanske väljer om man är jagad, och Bale det valet man tar om man måste jaga.
Och vilken typ av manager man är, för det kan ju vara så att du ligger liksom i topp 1000 och då attackerar för att avancera ännu mer och liksom kunna komma ner på en tresiffrig overall rank eller så, och att då gå på det. Och så finns det de andra som ligger på topp 1000 och bara, oj, nu vill jag ha kvar den här liksom topp 1000 placeringen, men och då börja försvara den snarare än att attackera för att gå ytterligare framåt. Så det är lite vad man är för typ av manager. Vi ska ju upp på anfallsrekarna, och Fredrik, du har redan flaggat upp att det är typ omöjligt att bara lyfta två, men det är det jag tänker be dig att göra.
Jag kan inte plocka bort Harry Kane. Det spelar ingen roll att han har en single game week nu, utan han sitter där. Jag tycker att man ska ha honom i bygget. Kanske då inte om man kör en free hit just den här game weeken, men om vi bortser från det chippet så känns Kane given. Däremot så får Iheanacho göra plats i reken för en Dominic Calvert-Lewin. Och det handlar ju inte om att man vill ta ut Iheanacho på något sätt. Men Calvert-Lewin sitter nu i mitt eget bygge med Kane, Iheanacho och Watkins. Och jag liksom vill ju bara trycka in Calvert-Lewin någonstans. Men jag vet fan inte vart han ska in. Men ska han in någonstans, då är det ju mot Iheanacho.
Stefan?
Calvert-Lewin och Antonio.
Du ditchar Kane där.
Det gör jag. Men Kane är ju bra. Så att han kanske hade varit nummer tre. men liksom, jag tror ändå. Ja, men det är också lite uppsida, tänk. Och det är en chansning med Antonio. Men som sagt, Everton som de har nu, kanske inte drömmatch, men Everton har inte heller Jag är imponerat försvarsmässigt speciellt mycket. Mm. Jag ser väl, skulle jag tippa den matchen på förhand så skulle jag nog hålla West Ham som favoriter. Och sen är det liksom motivation och att de ska möta sämre lag här de tre sista omgångarna. Och då tror jag att Antonio kan vara riktigt fin att ha.
Ja, nej, det är omöjligt att skjuta ner dem där, även fast det finns andra alternativ. Som sagt, det ska bli intressant att se efter den här dubbeln, om man inte har dubbel och ta hänsyn till vad som händer med de här rekarna. Kane är ju en sån spelare, Fredrik, som jag tror kommer följa med oss här. Men sen så de två platserna bredvid Kane som man har, vi har en plats i rekarna, men de två bredvid man har i laget, där finns det ju alternativ. Vi har varit inne på Wood, Bamford, Watkins, Calvert-Lewin, Antonio. Sitta kvar med Iheanacho är ett alternativ. Gå på en Cavani kanske.
Aguero.
Ja, alternativen är många. Så det blir spännande att följa. Men det var rekarna. Och efter rekarna går vi som vanligt över på en kaptensdiskussion inför Game Week 35.
Kan ju bara flagga upp också att Harry Kane och Salah gör upp om skytteliga-titeln. Så att det kan ju bli lite sånt också.
Mm, verkligen.
Skiljer bara ett mål.
Ja, spännande är det. Som sagt, kaptensdiskussionen, vi har en fredagsdeadline, den är satt till 19.30 och det är Leicester Newcastle som sparkar igång Double Game Week 35. Och man sätter väl binden på en dubbelspelare i alla fall, vi har ganska många. Samtidigt tycker jag inte det är någon som solklart sticker ut. Skulle vi få bekräftat att Liverpool har en dubbel Southampton hemma, West Bromwich borta, ja men det förändrar ju allting såklart. Men om vi inte har fått det beskedet inför så har jag svårt att sätta binden på en Liverpool-spelare med en singelmatch den här. Resonerar ni något annorlunda om vi börjar med dig, Fredrik?
Alltså, nej, just det resonemanget håller jag med om, men det gäller kaptenens valet den här gameweeken så tror jag faktiskt inte att jag har varit så här ambivalent någon gång under säsongen. Nej. Jag tror jag har flyttat runt den de senaste tre dagarna, jag har nog flyttat runt den på fyra olika spelare och jag är inne på att sätta den på att mitt lag generellt sett är ganska template och det är ganska sömnigt och tråkigt och då funderar jag på om jag ska göra något lite galet med kaptensbinden. För det kommer ändå inte att bli så hårt straffad. Mm. Visst, du kan sätta den på en Bruno liksom. Oh, fine, det kommer en del att göra. Men du kan sätta den på en Iheanacho. Ja, det kommer en del att göra. Men jag kan inte se att det finns något tydligt kaptensval som kommer att straffa dig om du inte väljer det. Och det lockar ju en sån där, en liten rolig dubbel. Så, jag vet inte, jag blickar mot en sån här en Lucadini eller en Watkins. Det finns lite olika spännande alternativ.
Stefan, hur tänker du där? Det jag nämnde om Liverpool. Såklart om vi får reda på dubben. Men inte törs man gå in på Liverpool i en singel mot Southampton.
Alltså jag är ändå lite inne på det. Just för att om man inte har informationen innan deadline så kan det bara vara liksom uppsida på den. Samtidigt som liksom jag tror ju att Liverpool vinner den matchen. Och samtidigt så är jag inte heller såld på något annat alternativ. Liksom sätta binden på så här, ja det kan fan i mig gå hur som helst det också. Även om man har två matcher. Jag vet inte. Och på United där efter Europa League, min farhåga att Bruno börjar vilas, han har spelat jättemycket och liksom, ja men det ska ju mycket till om ligan ska betyda någonting om de nu inte skulle få poängavdrag efter liksom den här uppskjutna matchen, men det har jag svårt att se också. Jag vet inte, det kommer nog vara ett beslut som man våndas med hela veckan här.
Nu har vi nämnt några olika här. Jag tror jag lutar mot en just i detta nu, en Iheanacho i Leicester. Det är Newcastle hemma. Iheanachos form är liksom, men den är sinnessjuk. Jag är helt säker på dubbla starter om det inte blir en skada. Sen är det Manchester United borta. Jag ger Enacho goda chanser till att ta poäng i en sån match också. Så att där lutar jag just nu. Övriga dubbellag, det är United. De har Aston Villa borta fullt utav Leicester hemma då. Jag är lite inne på samma som du, Stefan. Nu har inte jag ens Bruno, men även om jag hade haft honom vet jag liksom inte. Jag tycker det är svårt. Har jag Greenwood? Det är ingen som jag liksom är så här helt säker på kommer få dubbla starter, som jag också känner där poängen kommer trilla in. Palace, ja, Sheffield United sa 15, men ja, så lite ljumsk problem också, även fast det kan locka. Everton, det skulle också kunna vara något. West Ham och Villa, en Calvert-Lewin kanske, en Ding kanske. En Gylfi Sigurdsson, han har inte vi pratat någonting om i den här. Du var inne på det, Stefan, med en Schame som skadar sig. Gylfi har sett bra ut, tar straffarna och så. Vad har ni för synpunkter på Gylfi? Kanske inte bara som kapten utan som en läge in free hit eller kanske även att bara ta in i sitt bygge. Fredrik?
Ja, nej, men det är verkligen ett sätt att sticka ut och får nästan lite dåligt samvete att vi inte har nämnt honom mer med tanke på att han ju har plockat en hel del poäng här senaste månaderna och slår ju straffarna också, ska ju nämnas. Så att absolut, det är väl inga fel. Kastar vi upp namn som James Ward-Prowse och Wilfried Zaha med svajiga ljumskar, då bör vi nog fan nämna Gylfi Sigurdsson också.
Ja, Stefan, Gylfi har aldrig varit aktuellt i någon free hit för dig.
Ja, alltså jag har svårt. Ja, jag vet inte fasen. Han gjorde ju en bra match mot Tottenham där, men i övrigt har det väl varit relativt skralt. Ja, nej, men det är klart att liksom med straffar och så att det skulle kunna vara något.
Ja, det är liksom lite hur aggressiv man vill vara också. Men det är en sån där spelare som jag inte tycker man ska glömma bort. Han har ju potentialen att ta mycket poäng. Tycker jag, även fast det är inte så att de har regnat in på något sätt heller. Som du är inne på. Arsenal kollar jag inte på någon bindel med Europa League-spel och sådär. Chelsea tycker jag är svåra. Villa, inte aktuellt. Så att nej. Iheanacho gillar jag, men Everton skulle kunna blanda sig där. Jag har bara Luka Dign idag och jag är inte så sugen att sätta binden på honom, just honom. Så det skulle vara en Gylfi eller Calvert-Lewin om jag får in dem i byggena.
Bara en sista, Alex, där. Vem tror ni kommer att vara mest bindlad av alla spelare?
Jag skulle tro Bruno. Vad tror du, Stefan?
Ja, det bör det väl vara, tänker jag.
Sen så här, skulle vi få den bekräftade på Liverpool tror jag Salah ändå, och så, det är många som bara har binder på Salah också i så här dead teams, men det är samma med Bruno, så att de där siffrorna blir lite knasiga också.
Ja, man skulle nästan se typ topp 100 000 eller någonting vad de hade, det hade varit spännande, för jag tror det kan vara väldigt spridet ändå, alltså jag tror det är många som ändå tar, kanske framförallt overall rank topp 100 000 som tar chansen att kliva ifrån templet valet nu är Bruno, att ändå sticka ut och lägga den på någon.
Sen får man se också, alltså, vi är inne på det här med Bruno, att han ska vila och sånt. United har ändå 6-2 från första mötet med Roma. Det skulle kunna vara så att han inte ens startar den matchen. Då höjs väl värdet lite på en bindel där. Det skulle kunna vara så att han byts ut tidigt åtminstone. Att han kanske bara spelar en halvlek eller sådär. Så att, det ska väl nämnas, tycker jag.
Ja, sen om man vill sticka ut, då är ju Aubameyang ett alternativ. Alltså nu är det inte matematiskt klart att West Brom åker ut, men både West Brom och Fulham kan inte ha några förhoppningar om att klara sig kvar. Alltså går de rent, då behöver de här lagen ovanför sträckan bara ta en seger. Liksom, så, det ska ju extremt mycket till. Ja. Om inte de åker.
Nej, så är det. Yes, aj, det blir kul. Som sagt, jag gillar när det är så att det inte är någon solklar kaptensval. Och här kan man chansa lite och ja, hoppas på det bästa. Lyssnarfrågorna, jag tycker vi har svarat på en del redan. Om vad som händer mellan Liverpool och United och free hit-frågor och... sådär. Jonas Wallman, den tycker jag också vi lite har svarat på. Att ställa upp ett lag för oss som måste utmana i våra kompisligor. Tänk våga vinn. Och vi har varit inne på de här spelarna som har låga ägarandelar. Aguero har vi nämnt. Vi har nämnt Antonio, Bale,
Saha.
Ja, men verkligen såna här som... ja, men känns som rejäla pants som man skulle ju rent teoretiskt kunna gå på allihopa och verkligen sticka ut, men man kan även göra liksom sina liksom instick. Sen brukar jag alltid säga just när det gäller kompisligor, då ska man kanske inte gå så jättemycket på de här generella ägarandelssiffrorna. Det är bättre att kolla, ja, men de du jagar, vad är det så att någon där har gjort något crazy och liksom går utan Kane eller går utan Salah, ja, men då ska man ju sitta kvar där, tänker jag, så att man inte glömmer bort. Men vi har varit inne på ganska många spelare, tycker jag, som har låga ägarandelar. Gylvi Sigurdsson kastade in där också. Målvaktsfrågan, den har vi väl egentligen bara pratat för den här dubbeln i 35-man. Men Emil Persson här undrar vilka målvakter som är bäst inför avslutningen av säsongen sett i spelschema, double game weeks och blanks, form och sådana saker. Den är lite svår, tycker jag, för att 35-man är liksom som en enskild game week, och sen som du gjorde, Stefan, att man sen kollar nästan på 36, 37, 38. Gör man det så gillar jag en Meslier i Leeds till exempel.
Mm. Jag kastar in en Allison där med fint schema och en kommande dubbel.
Ja, jag hör vad du säger. Jag sitter ju hellre med både Trent och Robbo. Och jag tänker inte sitta med Trent, Robbo och Allison. Det är också kopplat till det här med räddningspoäng och bonuspoäng. Så att jag sitter nog... tryggare i ytterbackarna där om man ska gå försvarsmässigt.
Ja, jag håller med dig, men för att sticka ut.
Ja, jo. Är det någon annan målvakt som ni vill lyfta?
Nej, det är väl, men det är väl bara om man har wildcard som man gör ett målvaktsbyte i det här läget, så skulle jag säga.
Ja,
eller om man har en benchboost kvar och känner att man vill
lyfta. Så skulle det kunna vara. Ja, men sista fråga här då, Robert Jonsson. Han har en backlinje med Dallas, Trent, Phillips, Dign och sen en Veltman i Brighton som man har beslutat att han ska ta ut. Han undrar vem man ska flytta in istället för Veltman sett till återstående spelschema. När han redan sitter med Trent och Phillips så tror jag inte att vi ska nämna en Robertson, för jag antar att han har en Liverpool mittfältare. Så om vi börjar med dig, Stefan, vem hade du kikat på där?
Vad hade vi för budget, sa du?
Det har han väl egentligen inte sagt. Han ska byta ut Veltman och det är ju ingen superbudget, men vi kan väl kolla på någon lite sån budgetspelare och sen så en annan, jag vet ju inte alls vad han har på banken. Veltman kostar ju 4,4, så om man lägger en budget på 4,5 liksom och kollar väldigt snålt vad man kan få där.
Ja, men då får det väl bli Kyle Walker-Peters som Fredan var inne på. Annars så gillar jag Dallas också.
Ja.
Eller jag gillar Dallas mer.
Dallas har han ju.
Ja, och kastar in där om det är så att han inte har en spänn på banken och liksom bara sitter då med 4,4, så går det ju på Kane Struyck som har lirat senaste matcherna i Leeds med bra schema, avslutningsschema.
Ja, det kan jag hålla med om. Jag tror även att han får en Luke Ayling för 4,4. Det var ju den här diskussionen länge om liksom, ska man gå på Dallas eller Ailing, där Dallas verkligen har trumfat Ailing ordentligt i poängproduktionen, så, och sen så att han har spelat mittfältare, men Luke Ailing har ju faktiskt haft lite oflyt att inte få fler poäng med liksom offensiv utdelning än vad han har fått, så att jag tror jag håller Ailing högre än Stroik. Och jag tror att han ändå är prisad 4,4. Om vi tänker att liksom, money is not an issue. Han kanske har massa pengar på banken och kan göra Weltman till i stort sett vem som helst. Vem hade du lyft då, Fredrik?
Ska vi se, hade han både Ding och Cresswell i bygget?
Nej, han har ingen Cresswell.
Ja, då skulle kanske det kunna vara någonting att spana mot. Okej, spelschema och en riktigt vass vänsterfot.
Och om pengarna inte riktigt räcker till en Cresswell, så fall kostar ju 4,7 nu. Och det är ju nästan de här 4,4. Så om man har lite pengar på banken så är ju det ett alternativ. Även fast jag håller med om att Cresswell är bättre, ett bättre val än så fall. Så ja, som sagt, tillsammans har han stått för en tredjedel av assisten här under den här säsongen. Så att, ja, jag tycker det säger en hel del. Och med kommande spelschema här, i och för sig ingen dubbel i 35, men därefter jättebra. Stefan, backar du dem eller vill du kasta in någon annan?
Ja, men så fall tyckte jag såg fin ut nu senast här. Han spelar ju wingback, vilket så liksom att Antonio är tillbaka för så falls del är ju väldigt optimistiskt, skulle jag säga. Det var väl lite reflektionen där. Annars kan man gambla på en Orier som har startat alla matcher under Mason här, och ja, men vi vet ju vad han kan göra offensivt, så att sen att han kan lika gärna kan ta ett rött kort är ju en
kul, annan sak. Kul att vi börjar prata i mun på varandra, för det var det jag kom på. Vi har inte ens nämnt hans namn, men Orier ska ju nämnas. Prisad 5,2. Spurs pushar för Europaplatser och har att spela för, och verkar ju liksom att jag vet inte hur mycket Ryan Mason styr det där laget, eller om han bara går in som en i gänget, säger så här: grabbar, nu kör vi bara, vi får se vad det går till, gå ut och ha kul liksom.
Vilka sugna lira.
Ja, och den som skulle gilla det är ju en Serge Aurier som inte får sån här Mourinho-direktiv att du måste stänga defensivt, utan gör vad du vill, då kommer han bara, jag kör, och sen så sticker han och så skiter han i försvarsspelet. Nollorna kanske inte håller då att om motståndarna attackerar på hans kant, men offensiv utdelning är nästan garanterat. Och det är en fin spelare, men också en sån spelare för med ägarandel, ägd av 1,5%.
Av en anledning, va? Sämre självdisciplin än gamla Adriano.
Ja, kanske. Men sen så, det är också en sån där, att ägarandelen är så låg har väl också varit att man har stått där och, ja men det är den här konkurrenssituationen med Doherty, men nu har inte Doherty spelat på länge, det känns som att han är helt ute i kylan. En spelare som många kollar på i början av säsongen och sådär, slickar sig om munnen kring, men vi har inte sett Wolves Doherty någonting den här säsongen, tycker jag. Ja, i det här avsnittet har vi avhandlat en hel del. Vi har pratat free hit, vi har pratat den inställda matchen som ska flyttas någonstans och vad kommer hända där. Det är en uppkommande double game week med extremt svåra kaptensval, och vi har nämnt en hel drös med differential-spelare. Så ja, gör vad ni vill här inför avslutningen, men kom ihåg det är bara 4 game weeks kvar. Så nu är det dags att verkligen pusha för i sina kompisligor. Alternativt hålla undan från galningarna som trycker på bakom. Stort tack för att ni har lyssnat, och vi hörs igen i nästa vecka. Ha det bra!
Ha det bra!
Ha det gott! Tja!
Thank you. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.